Mitt namn är Mark Svanström och jag är ålänning som under vintrarna bor med min familj i Helsingfors. Och somrarna och loverna tillbringar vi nästan uteslutande i Hammarland på Åland. Jag är skådespelare i grunden men arbetar numera också som dramatiker och regissör. Jag har aldrig haft ett fast arbete och alltid haft en rätt stark lust att resa. Mest hela tiden faktiskt. Men möjligheten till att resa blivit färre under senare år, beroende på privatlivet, klimatångest med mera. Men annat var det runt 90-talet. Då gjorde jag många och långa resor. Till USA, Syd- och Centralamerika, Indien, Sydostasien med mera. Det var också årtiondet då jag kom i kontakt med teatern, som sedan blev mitt yrke. I början av 90-talet sommarjobbade jag på segelfartyget Linden. Det var sen sommar, en fredag. Vi låg i Helsingfors och på söndagen skulle vi tillbaks till Mariehamn för att ta upp Linden på varv. Och mitt sommarjobb avslutas. Jag hade ett år ledigt framför mig. Ett sabbatsår antar jag man kallar det. Om jag hade behövt göra militären hade jag säkert gjort det året. Men det var ju inget jag behövde fundera på. Så jag frågade skepparen på Linden om han kände till någon båt som skulle segla över Atlanten det året. Och han nämnde en man vid namn William och hans holländska skuta, brigantinen Svan van Makkum. Den var endast ett par år gammal, ungefär lika lång som Linden, men betydligt bredare och tyngre. Den var gjord av stål med en imponerande segelyta av 2000 kvadratmeter fördelat på två master. Där den främre masten var råsegel och den bakre en stor mesan. Jag fick erbjudandet att segla den under 2 veckor, från Holland till Kanarieöarna, med start följande onsdag. Om 5 dagar alltså. Vi seglade Linden till Mariehamn, tog upp henne på varv, jag packade min väska och hoppade på ett flyg till Holland, landade på tisdag och på onsdag seglade vi iväg från Makkum i Holland. Jag såg fram emot 2 veckors seglats till Kanarieöarna för att sedan återvända till mina något oklara uppgifter i Finland. Besättningen ombord var främst från Holland och Tyskland, men också från andra europeiska länder. Några få var ordentligt anställda med lön. Det var kapten och 2 styrmän, kocken och serveringspersonalen. Sen fanns det en grupp som jag tillhörde, som inte fick betalt, men vi fick gratis mat, dricka och lite fickpengar när vi väl kom i land någonstans. Och till slut fanns det några så kallade paying crew som betalade lite för hus och mat och som seglade med som betalande besättning. Gemensamt för oss alla skulle jag säga var lusten till lite äventyr. Och som finländare var jag lite extra populär. För det här var året som Littmanen ledde Ajax till seger i Champions League. Någonstans ute på Biscaya så hade William åt mig att jag lika väl kunde följa med hela vägen över till Karibien om jag ville. Fartyget målades och fixades alltid på överfarterna för att sedan segla med turister på sommaren i Europa och på vintern i Karibien. Så det behövdes en del extra händer på överfarterna. Jag tackade gladeligen ja till erbjudandet och min lilla resa hade just förlängts med 4 veckor. Vi seglade med passadvinden och överfarten gick verkligen fint. När vi väl kom över till Karibien så blev det fullt på båten. Då började komma turister från Europa som gjorde 1 eller 2 veckors turer ombord. Trots detta blev jag erbjuden att stanna en extra månad ombord. Och i samma veva frågade William mig om jag inte ville segla tillbaka fartyget i maj, 5 månader senare. 5 månader senare. Erbjudandet var lockande. Men vad skulle jag riktigt göra under de 5 månaderna fram till maj? Hur som helst, jag tackade ja och frågade om min dåvarande partner också kunde följa med på turen tillbaka till Europa. Vilket visade sig inte vara något problem. Så jag ringde hem med erbjudandet och det tog inte länge förrän hon nappade på förslaget. Vi tog oss hela vägen från Karibien ner till Chiles sydligaste stad och tillbaka igen, för att sedan möta upp Svan van Makkum på Martinique igen. Detta var ju före mobiltelefonernas tid, så vi hade bestämt att träffas i marinan på Martinique 5 månader tidigare. Lättnaden var stor när jag såg att skutan låg för ankar i viken. Annars vet det tusen hur vi kommit hem. William kom och hämtade oss med gummibåten. Och vi skulle snabbt vidare till en annan vik och hämta upp flera personer. Det hade varit lite fest ombord dagen före, så det var endast William som var vaken. Han stod på fördäck och skötte ankarspelet och jag vid rodret. Jag hade fått instruktioner att köra rakt mot en udde längre fram. Detta var en hamn som de gått in och ut ur var och varannan vecka under hela säsongen. Bekanta vatten. Jag stod bakom ratten och körde långsamt framåt. Ekolodet visade 4 meter. Det visade 3,5 meter. 3,2. Hur djupt gick båten riktigt? 3 meter. 2,8. Jag drog ner ytterligare lite på farten. 2,5. Då gick jag ut ur pilothuset och ropade till William att det började bli grunt. Han såg upp från ankarspelet, såg sig omkring och svarade att allt var okej. Jag hann knappt komma tillbaka till ratten för det small. 80 ton, rakt upp på korallrevet. Båten var på grund. Alla vaknade och kom yrvaket upp på däck igen och undrade vad fan det var som hade hänt. Och alla såg vem som stod bakom ratten. Jag har gjort många entréer sedan dess, men detta var en av de jobbigare. Som tur var blev jag helt ansvarsbefriad. Jag hade inte gjort något fel. Och jag tackade min lyckliga stjärna att jag hade ropat till William när det började bli grunt. Och att han hade sagt att allt var okej. Trots att vi behövde hjälp för att komma loss hade inte båten tagit någon märkbar skada. Och vi hade en lyckad seglats tillbaka till Europa. All I can ever be to you is the darkness that we know. And this regret I got accustomed to. My tears dry. Så vad vill jag då säga med denna lilla anekdot? Jo, att min planerade 2 veckors resa från Holland till Kanarieöarna blev en 9 månaders resa som tog mig hela vägen från Holland till Chiles sydspets och tillbaka. Sådana händelser älskar jag. När en liten händelse, en liten våg av något som intresserar, passerar en. Då försöker jag alltid glida med så länge jag kan, för ofta växer vågen och kan bli något större. Som kan leda till både det ena och det andra. Denna resa är ett bra exempel på det. Då en planerad 2 veckors resa blir en 9 månaders äventyr. Det här är en livsfilosofi som jag har försökt anamma så gott jag kan. Och jag vill gärna tro att livet är uppbyggt lite på det sättet. Med åren, livserfarenhet, motgångar har jag naturligtvis insett att teorin inte är helt vattentät. Och att det långt ifrån alltid leder till något konstruktivt. Att försöka hoppa på eller skapa olika projekt, förverkliga idéer och så vidare. Ofta dör de i sin linda, eller blir nedskjutna av andra, eller så sätter livet på sätt eller annat stopp för saker som verkar intressanta. Men trots detta vill jag ändå lite naivt och envist tro på och följa denna livsfilosofi. Att det är viktigt att våga följa en svag doft av något obekant och spännande. För då kanske man hittar något. Eller kanske man får vara med om något intressant. Eller så inte. Oftast inte. Men ibland händer något spännande. Och då blir man ju alltid glad att man vågade följa sin första impuls. Denna hemsnickrade livsfilosofi hjälpte mig att bli skådespelare. Och jag har även försökt anamma teorin under mitt yrkesliv. När jag var 23 hade jag aldrig stått på en teaterscen. Jag flyttade till Göteborg för att studera sociologi. Under mina studier gjorde vi små improvisationer där vi låtsades vara en klient och en handledare. Jag tyckte det var roligt och hade rätt lätt för det. Så jag kom i kontakt med studentteater. Det var en mycket aktiv och duktig grupp. Och jag tyckte verkligen det var roligt att göra något skapande och kreativt. Jag märkte att jag hellre ägnade mig åt teatern än mina andra studier. Så jag beslöt mig för att söka till teaterhögskolan. och blev till min stora glädje antagen. Än idag är jag glad att jag följde mitt lilla intresse för teater och vågade göra det till mitt yrke. Det var en rätt stor kulturschock när jag började på Teaterhögskolan Helsingfors. Vår teaterhistorielärare sa det efter vår första lektion att nästa gång ses vi i parken utanför kulturhuset i Berghäll. Och det är absolut inte förbjudet att ta med sig vin eller öl, vilket alla gjorde, och lektionen blev därefter. Hon rökte också som en borstbindare, kom jag ihåg. Så vi hade ofta hennes lektioner i rökrummet, där de mera svagt byggda satte sig ute i korridoren och lyssnade. För röken var så tjock inne i rummet att det var snudd på omöjligt att vara där inne som icke-rökare. Men jag ska verkligen inte smutskasta Teaterhögskolan. Utbildningen var utmärkt och vi lärde oss massor och arbetade hårt under dessa 4 år för att förkovra oss i teaterkonsten. Och idag vet jag att utbildningen är uppstädad och kanske inte lika gränslös som då, på gott och ont. Du lyssnar till Sommarprat på Ålands Radio och jag heter Mark Svanström. Efter några år i arbetslivet fick jag ett stipendium att fortbilda mig i New York i ett halvår. Då passade jag på att förutom skådespeleri också förkovra mig lite i teaterregi. Jag tog kurser på ett flertal olika skolor och det var en verkligt dynamisk tid i en miljö som pulserar av konst och teater. Jag såg naturligtvis massor med teater. Ofta flera föreställningar i veckan. Med många stora stjärnor på scenerna. Kevin Spacey, Ethan Hawke, Philip Seymour Hoffman, Laura Dern, Jeff Daniels och många fler. Många var bra, men många av dem hade också helt klart sämre kvällar ibland. Jag såg till exempel Kevin Kline som kung Lear och satt mest och tänkte på att jag såg en betydligt bättre tolkning av Lear av en finsk skådespelare där hemma. Det var på något sätt lite upplyftande. Det är ju en självklarhet att det inte automatiskt blir bra bara för att stora Hollywoodstjärnor står på scenen. Skillnaderna är inte så stora. Yrket är detsamma överallt. Men det fanns förstås olikheter också. Det blev jag varse under en filmkurs jag tog. Vi spelade upp korta scener och lärarinnan filmade och gav oss sedan feedback. Jag gjorde en scen med en flicka. Det var en rätt typisk scen från någon polisserie, där en polis förhör en brottsling i ett slutet rum. Jag var polisen. Och vi gjorde scenen. Som feedback sa lärarinnan att vi kanske kunde göra om det en gång till. Och denna gång lite större. Ta i lite mer. Jag började med att slänga stolen i väggen så det small. Och sen blåskrek jag så jag blev röd i ansiktet. Jag såg på min medspelare att hon hade rätt svårt att hänga med. Hon såg mest förvirrad och rädd ut av det plötsliga utbrottet. När scenen var över hade jag nog en känsla av att detta kanske hade blivit lite väl häftigt. Men nåja, sånt hände ju när man repeterar och övar. Först sedan såg jag mina kurskamraters totalt förstummade ansikten. Och läraren, hon bara skakade på huvudet med hakan vid byxlinningen. Efter en utdragen konstpaus sa hon bara: "Du borde söka hjälp. På riktigt. Du borde söka hjälp." Men några veckor senare fick jag faktiskt upprättelse. Och det var av en annan teaterpedagog som jag verkligen respekterar. Kanske den finaste skådespelare jag stött på. Austin Pendleton. Han har haft en lång och fin karriär. Både på teaterscenerna i New York men även i Hollywood. Han var en verkligt skicklig skådespelare. Och han menade att teaterscenen i New York håller på att bli förstörd på grund av att alla vill spela så smått. Som om alla hela tiden spelar film. Att ingen längre vågar ta till de stora uttrycken på New Yorks scener, för de är rädda att ta i för mycket och göra bort sig. Så då spelar man hellre säkert och gör allt smått. Jag log för mig själv och kunde bara hålla med. Ur den synvinkeln tycker jag nordisk teater och skådespeleri är betydligt intressantare. Också hur vi byggt upp teaterstrukturerna med institutionsteatrar och fria grupper gör att vårt teaterliv blir dynamiskt, diversifierat och intressant. Jag har märkt att det ibland finns en rätt stor osäkerhet bland människor vad en fri teatergrupp och en institutionsteater riktigt är, och vad som riktigt skiljer en professionell skådespelare från amatören. Jag kan försöka göra en snabb genomgång. Till institutionsteatrarna räknas de som vi vanligen kanske ser som traditionella teatrar. I Finland finns 5 svenskspråkiga institutionsteatrar. Svenska Teatern, som har en särställning eftersom det också är Finlands nationalscen på svenska. Unga Teatern i Esbo, Teater Virus i Helsingfors, Åbo Svenska Teater och Vasa Teater. Lilla Teatern finns naturligtvis också, men hör till Helsingfors stadsteater. Dessa teaterhus har garanterad finansiering från staten. Där finns verkstäder, syavdelning, marknadsföringsavdelning, fast anställd konstnärlig personal, allt från scenografer, skådespelare och regissörer. Förutom dessa fastanställda konstnärer finns också oftast ett flertal frilansande skådespelare, regissörer och teaterarbetare. Det kan vara anställda på olika sätt, antingen för en specifik produktion eller för en viss tid, ett årskontrakt, 2-årskontrakt. Då är du med i ett flertal pjäser under den perioden. Sedan finns den något mer kaotiska undergruppen, de fria teatrarna. Det är mindre och större sammanslutningar av teaterkonstnärer som går ihop och startar en egen teater. Ofta med en viss agenda eller runt ett visst tema. Det finns fria grupper som är väl etablerade, som har egna scener som de spelar på och som har varit verksamma i många decennier. Och sen finns det ett otal mindre grupper som är betydligt mer löst sammansatta och som kan finnas endast för ett projekt eller som sporadiskt återkommer med olika produktioner. Det som dock är gemensamt för fria grupper är att de inte har någon garanterad finansiering, utan att de ofta lever på stipendieansökningar från olika stiftelser och projektstöd från stad och landskap med mera. Jag har arbetat i båda lägren. Dels på institutionsteatrar, främst i Finland, men även i Sverige och Norge. Både med längre kontrakt och kontrakt för en specifik pjäs. Men utan tvekan har jag arbetat mest med fria grupper. Fördelen med fria grupper är att man kan skapa sina egna projekt med de människorna man vill. Nackdelen är att det kan bli lite kämpigt ekonomiskt. Och att det kan bli mycket arbete som inte har direkt med det konstnärliga arbetet att göra, utan mycket ansökningar, redovisningar och sånt. I dagsläget är jag främst engagerad i 2 fria grupper. Dels Teater Kuling som spelar på Teatergården, det vill säga på GE-gården i Mariehamn. Där vi i år spelade komedin Skilsmässofesten. Men den frigrupp som jag kanske främst har arbetat med är FIST, eller Finlandssvenska teatern, som jag och 2 kurskamrater, Kim Gustafsson och Jonas Kippersund, startade genast efter examineringen från Teaterhögskolan 2001. En liten teatergrupp med ett nordiskt perspektiv, där vi ville göra politisk teater och undersöka olika samhälleliga fenomen som intresserar oss och göra teater om det. Ofta var tillvägagångssättet att vi intervjuade människor som var mer insatta än oss i något tema, och sedan skrev vi en pjäs eller bearbetade en befintlig pjäs för att passa vår tematik. Vi har till dags dato gjort ett 10-tal pjäser. Vi har undersökt vad makt är. Då pratar vi med flera näringslivstoppar, en tidigare statsminister i Norge, hemlösa med mera. Och sen skrev vi en pjäs. Vi har gjort teater om män som köper sex. Då intervjuade vi både torskar och prostituerade samt människor som arbetade med dessa frågor. Med åren har vi dock breddat vad för pjäser vi kan göra. Och vår senaste pjäs hette Skuld och var en helt fiktiv historia som var skriven av mig. Sedan turnerar vi i Norden med styckena. Främst till Finland och Norge, men också till andra länder. Norge har genom FIST och Jonas och hans fascinerande familj som driver en fantastisk teater tillsammans, Hamar Teater, blivit mitt andra land. Och då framför andra staden Hamar, som ligger en timme norr om Oslo. Näst Helsingfors och Åland är det den ort jag tillbringat mest tid i under de senaste 20 åren. Och jag trivs verkligen bra där. Det norska lynnet passar mig. Och bergen, det är ju bara för häftigt. Den första pjäs vi gjorde med Fist hette Klas Klättermus Must Die, ett spel om makt. Inte världens bästa namn. Men bättre än Jonas namnförslag, som var att pjäsen skulle heta Skräck i Geta, en punkkula left out there to die. Denna pjäs gjorde vi i samarbete med den norska institutionsteatern Teater Inlandet. Så vi hade rätt goda förutsättningar i och med att vi hade tillgång till ett verkligt teaterhus och alla deras resurser. Detta var en riktig rock'n'roll-turné. Vi körde upp och ner i Norge, Sverige och Finland i en gammal Ford Transit där växeln inte fungerade. Vi spelade i de mest varierande lokaler. Allt från små rockklubbar i Oslo till stora teaterlokaler i Trondheim och Molde. Vi hade rätt dåligt med finanserna och sov ibland i kulisserna. Våra pengar räckte just och just till att ta oss till Bergen. Där vi gjorde några föreställningar utan att ha allt för mycket publik. Jag som hade någon sorts ekonomiansvar oroade mig för hur vi skulle ha råd att ta oss tillbaka till Oslo och sedan till Åland, där vi också skulle spela. Jag insisterade på att vi måste spara allt vi kan och verkligen leva sparsamt. Jonas och Kim, de hade en annan strategi. De menade att vi absolut bör gå ut på restaurang och äta upp våra sista pengar. Och de hade starka argument på sin sida. Det kan jag inte förneka. Jonas menade nämligen att orsaken varför vi måste gå och äta upp våra sista pengar på restaurang stod att finna i Bibeln. Den som har skall få, och den som inget har skall allt tagas ifrån. Och vem vågar argumentera emot självaste Jesus? Vi gick naturligtvis på restaurang. Och Hastu Mirgesen. Någon dag senare klingade det till på kontot. Det visade sig att vi hade fått en extra stipendieansökan beviljad och vi kunde komma oss tillbaka österut. När vi, efter teaterhögskolan, startade Fist så var Jonas den klart mest erfarna skådespelaren av oss tre. Han hade redan en gedigen erfarenhet som yrkesverksam skådespelare i Norge. Och han menade att när vi gör detta projekt, då börjar vi med att ta lön åt oss själva. Och sen ser vi vad vi har kvar att göra teater av. Ett mycket gott råd som jag vill dela med mig till alla unga aspirerande teatergrupper. Problemet med fria grupper är att initiativtagarna alltid arbetar hårdast och mest. Sen behöver man ta in hjälp, säger en ljustekniker som kommer in och riggar lite ljus. Då tar den personen tarifflön för sitt arbete. Sen ska någon sy kläder och tar tarifflön för det. Resultatet blir lätt att alla runt omkring dig får bra betalt, medan du själv, som driver projektet och arbetar mest, får inget. Detta fenomen har drivit många fria grupper ut ur verksamhet. Man blir lätt bitter om man arbetar mest och får minst betalt. Problemet med att säkra sin egen lön först är att många konstnärliga kompromisser måste göras, då pengarna inte räcker till för att få en skaplig scenografi, ljus, ljud med mera. Då måste man satsa på kärnverksamheten, teatern, skådespeleriet, historien, göra dem så bra att allt runt inte blir lika viktigt. Teatergården är ett bra exempel på det. Vi spelar på en liten scen som jag och Johan Karento byggt på gruset inne på GE-gården i Mariehamn. Vi har loge och lager i ett garage bredvid scenen. Där byter vi om och förvarar all scenografi, kläder med mera. Det finns ett vanligt 220 volts uttag som tänder våra 5 LED-lampor, all belysning vi har, och som ger ström till vår högst ordinära högtalare som vi spelar musik ur. vi delar toalett med publiken. Och att anställa en tekniker kan vi bara drömma om. Denna sommar är jag regissör, men kör även tekniken. Det vill säga, jag startar lite olika låtar från min egen iPad. Orsaken till att det blir så här är naturligtvis att vi bara har yrkesverksamma konstnärer på vår scen. Så jag måste först se till att alla får skäliga löner så att de kan försörja sina familjer. Och sen kan vi börja göra teater för resten. Jag som sommarpratar i Ålands Radio idag heter Mark Svanström. Alla teatergrupper med yrkesverksamma skådespelare på Åland är fria grupper. Men det finns ju också en tredje undergrupp av teatrar, förutom fria grupper och institutionsteatrar. Teatrar som drivs av icke-yrkesverksamma teaterarbetare. Dit hör ju amatörteatrarna. De söker också stöd från fonder och landskapen. De brukar av förståeliga skäl få lite mindre stöd, i och med att det handlar om hobbyverksamhet och att den verksamheten inte ska försörja de medverkande och deras familjer. Men på Åland är det lite tvärtom. Där får amatörteatern generellt mera stöd än de professionella grupperna. Och det behöver inte oroa sig över personalkostnader till skådespelare, utan kan använda alla sina pengar till teknik, ljud och produktionskostnader. Detta har lett till att amatörteatern till det yttre har närmat sig positionen som institutionsteater på Åland. Något som enligt mig är rätt bakvänt. Nej, stöden borde delas ut så att yrkesverksamma grupper får stöd till löner först. Sen ska yrkesverksamma och amatörgrupperna få lika mycket medel utöver detta att göra teaterproduktioner för. Då skulle alla kunna konkurrera under liknande förutsättningar när det handlar om teknik, marknadsföring, lokaler med mera. Ännu bättre vore det om Åland fick en egen institutionsteater eller någon variant av det, som kunde bli en del av de finlandssvenska institutionsteatrarna. Då kunde det byggas upp ett teaterhus som kunde berätta våra historier och samtidigt samarbeta med olika amatörteatrar på Åland, institutionsteatrar i Finland och övriga Norden eller fria grupper på fältet. Dessutom kunde teatern kurera gästspelen som kommer så att det blir en balans i repertoaren mellan barn-, ungdoms- och vuxenteater på Åland. Mellan komedier, musikaler och tragedier. Jag tror detta skulle blåsa liv och förnya det åländska teaterlivet på ett mycket vitalt sätt. Med ett organiserat publikarbete, där teatern har kontakt med skolor, ungdomsgårdar, äldreboenden och kan göra pjäser som riktar sig till de grupperna, och sedan följa upp föreställningen med olika diskussionsforum, eller skapa underlag för uppgifter från pjäser som lärare kan använda i skolor och så vidare. Det ingås nu för tiden många samarbeten mellan teatrar över landsgränserna. OST, Svenskis, Vasa Teater samarbetar regelbundet och gör produktioner tillsammans med stora institutioner i Sverige, som Riksteatern, Göteborgs stadsteater, Dramaten. Det finns ingen orsak till att ett välfungerande teaterhus på Åland inte kunde bli en del av sådana samarbeten. Vi är mitt emellan. Och alla produktioner, scenografier passerar antagligen Åland ändå. Det finns flera skådespelare som stått på teatergårdens scen som också varit med i dessa samarbetsproduktioner mellan finlandssvenska och riksvenska institutionsteatrar. Så avståndet från teatergårdens eller andra åländska små scener till Dramatens stora scen är inte så långt som man kanske skulle kunna tro. Och det som oroar sig för att amatörteatern skulle försvinna på Åland om den professionella teatern blev starkare, tror jag inte behöver oroa sig. Har inte åländska körerna med amatörsångare och ungdomar som sjungit blivit bättre av att ledas av åländska professionella sångare och musiker? I Vasa finns ett dynamiskt samarbete mellan amatörgrupper och Vasa Teater som gynnar båda grupperna och gör dem båda livskraftigare. Jag motsätter mig på inget sätt någon form av teater och uppmuntrar gärna alla att syssla med teater. Det jag motsätter mig är att det är de icke-yrkesverksamma teaterarbetarna som ofta sitter i förarsätet på Åland och som ska driva teaterkonsten framåt. Om Åland fick en sån här teater som jag beskriver kräver det naturligtvis att teatern kan konkurrera på en hög nivå. Men det ser jag inte som något ogenomförbart. Kompetensen finns till stor grad redan och det som inte finns här nu kan komma om resurserna finns. Om resurserna finns. Jag vet. Det är dyrt. Vi måste bygga vägar. Jag vet. Betala skadestånd. Jag vet.
Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street.
I och med att jag själv arbetar med teater så kan det ju låta som om jag talar lite i eget intresse i denna fråga. Det må så vara. Men jag vill understryka att jag främst är verksam i Helsingfors-trakten och att detta är åsikter jag skulle ha vare sig jag arbetade med teater eller inte. För jag menar att, trots att analogin som följer kanske är lite haltande, att ingen ska acceptera att någon som gått ett par kurser i första hjälp och arbetat några år som vårdare ska driva den åländska sjukvården framåt. Varför anses det då så självklart att det ska vara så inom den åländska teatern? Frågan handlar enligt mig inte om vad de åländska skådespelarna och teaterarbetarna ska få, utan frågan är vad det kunde ge samhället om det fick mera resurser. Jag brukar ibland leka med tanken var den åländska teaterlivet skulle vara idag om det skulle ha startats en teater med yrkesverksamma teaterarbetare då för 20 år sedan när det diskuterades på allvar. Och om Alandica hade byggts ändamålsenligt med tanke på att verkligen producera egna pjäser med verkstadsutrymmen med mera. Vilka pjäser hade vi då fått se? Vilka skådespelare och regissörer hade då besökt ön? Hur hade amatörteatern och drivna unga skådespelare utvecklats? Då är jag övertygad om att vi idag skulle ha en teater som var en del av den nordiska teatervärlden på ett helt annat sätt än nu. Och vem vet, kanske vi också kunde undvika en del av det senaste årets skandaler. Jag tycker också det är problematiskt när politiker signalerar att de vill styra in proffsen till påtvingade samarbeten med varandra. Jag tror inte det kommer att bli bra. Konst fungerar inte så enligt mina erfarenheter. Nej, jag tycker att någon person eller någon grupp ska få möjlighet att sätta sin agenda. Gärna någon öppen, professionell, inlyssnande person med en tydlig konstnärlig agenda. Att vara professionell är inte att vara berättigad till att få arbete. Inte är det så i någon annan bransch heller. Inte är du berättigad till arbete bara för att du har utbildat dig till skådespelare. Så det klingar alltid lite konstigt i mina öron när teaterkonstnärer går ihop och säger att vi är berättigade till en teater och till arbete. Det är man inte. Vare sig på Åland eller någon annanstans. Det har alltid, i alla tider, funnits mera skådespelare än det har funnits arbete. Det är tyvärr the name of the game. Vet du hur många skådespelare det tar att skruva i en lampa? 10 styckna. En som skruvar och 9 som säger, det där skulle jag kunna göra bättre. Teater har länge varit en del av mitt liv. Inte den största delen, men en stor del. Jag tycker jag har en rätt bra balans mellan arbete och privatliv. Och som frilansande teaterarbetare är det ofrånkomligt att det kommer lugnare perioder. Ja, man kan ju också kalla det arbetslöshet. Men som tur är för mig så är jag rätt bra på att dra igång projekt. Så trots att jag må ha varit arbetslös ibland så har jag nog mycket sällan varit sysslolös. Nu har jag just fyllt 50 år. Och det känns faktiskt lite som att komma till ett litet vägval i livet. Inte så att jag har köpt HD eller någon liten sportbil och börjat gå på solarium. Nej, Men jag måste ju erkänna att jag har köpt en äldre stålsegelbåt som jag långsamt börjar rusta upp och utrusta för att eventuellt kunna göra någon lite längre seglats. Jag skulle gärna komma ner till Medelhavet, den yttre vägen, och arbeta mig hemåt via kanalerna i Europa. Det skulle vara ett verkligt äventyr. Men det är ju inget man tjänar pengar på, snarare som man gör av med pengar på. Dessutom är inte familjen så intresserade av att hänga med. Inte ännu i varje fall. Så det får nog vänta ett tag. Jag har fått spela teater och filmat, skriva egna stycken och regisserat. Och jag är mycket tacksam för det. Visst, det finns alltid nya saker att lära och nya saker att uppleva inom teaterkonsten. Man blir aldrig klar och så vidare och så vidare. Och visst har jag fortfarande mycket som jag gärna skulle göra. Eller saker jag gärna skulle ha fått gjort inom mitt yrke. Många drömmar som ännu inte uppfyllts. Men jag märker också att jag har lyft nosen lite uppåt och börjat sniffa lite omkring mig. Om det råkar passera någon ny obekant doft som jag kanske kan följa. En doft som kanske kan leda mig in på något nytt och spännande. För det har ju blivit klart med åldern att om man vill hinna med något annat i livet så är det väl rätt snart man ska börja med det i så fall. Ännu har inget tillräckligt intressant passerat som skulle väcka mitt intresse på allvar. Och dessutom ska det ju finnas en öppning in också. Men vem vet? Kanske det kommer en liten impuls, en liten våg, en liten doft någonstans ifrån. Och då ska jag vara redo. Redo att följa den mot något annat som kanske är spännande. För den som har ska få, och den som inget har ska allt tagas ifrån. Eller så inte. Vad vet jag. Jag som har varit i sommarvärd idag heter Mark Svanström.